halusin luottaa siihen, että kukaan ei halua huijata noin pahasti kasvikaupoille.
Oftast är det frågan om någon som inte då har arbetsplats som kanske lever lite då på den här lagens andra sidan.
Oli se sille yllätys, että tosi monella oli just ton kasvin ainakin takia.
Där det finns pengar att tjäna, där finns exploatering. Plundring, stölder, bedrägerier. Det här är en serie som handlar om krukväxter och pandemin och om de effekter det får när alla vill ha levande ting i sitt hem till varje pris. Det här avsnittet handlar om bedrägerier och om några finländare som hösten 2020 köpte en växt som inte fanns. Jag har beställt växter på nätet ett par enstaka gånger. Det har varit spännande och det har gått bra. I det ena fallet köpte jag en Monstera Standliana, en jättefin klättrande växt med brokiga långsmala blad. Jag köpte den från en arkitekt i Polen. Och jag tänkte, om det här är ett bedrägeri lär jag nog aldrig se de pengarna igen. Men det gick bra och växten kom fram på en vecka med en liten bonusstickling av silverranka som tyvärr ruttnade och dog. Den andra gången gick jag via Tori, den finska motsvarigheten till Blocket, och köpte tre pyttesmå sticklingar av lite ovanligare sorter som jag hämtade från en trappuppgång i Vanda, kontaktlöst som sig bör i pandemi. Säljaren i det fallet visade sig vara ett registrerat företag och de hade lämnat varan ute i trapphuset trots att jag inte ännu hade betalat. Det fick jag göra efter att jag hade kontrollerat varan på plats. Också det gick bra. Mindre bra gick det för Jana Hiltunen. En kväll i september i fjol sitter hon och tittar på växter till salu. Hon har närt ett växtintresse redan i flera års tid, men det senaste året har det på allvar tagit fart.
Muutin isompaan kämppään, en tiedä mitä tapahtui, ja sitten 1-2 mulla koki olla enemmän ja enemmän kasveja, ja nyt mulla on joku 100 kasvia, ja ensi viikolla on tulossa lisää.
Och de nya växterna hittar hon främst på nätet, på just sajter som Tori, där det faktiskt säljs en hel del växter. Det är främst helt vanliga växter, antingen sticklingar eller bjässar som har blivit för stora i sina nuvarande hem. Och ibland stöter man också på en och annan raritet. Kanske inte de riktigt sällsynta, då behöver man vända sig till mer internationella sammanhang. Men en stickling av till exempel Brooki Monstera hittar du definitivt där med jämna mellanrum. Det här har vi pratat om tidigare. Brokiga växter är väldigt trendiga och efterfrågade. Och den brokiga monsteran, Monstera Deliciosa Variegata, är en riktig klassiker bland dessa. Betydligt dyrare än sin gröna motsvarighet, ja, men fortfarande inom en prisklass som de flesta med ens ett lite större växtintresse än gemene man kan tycka att är rimlig. En stickling kostar uppskattningsvis mellan 40 och 100 euro, beroende på bland annat hur mycket vitt den har, inte för lite men absolut inte heller för mycket, hur välutvecklade rötter den har, om det är en toppstickling eller en stamstickling och hur stor den sticklingen är. Det är just sådana sticklingar som Jana kollar på och hon tycker att de har börjat bli lite dyra. Runt 70-80 euro har de hon sett på sistone kostat.
Oli noussut hinnat niissä ja oli tosi kalliilla myyty 70-80 ja sitten oli taas yhtäkkiä 40, mutta uumi haluan toisenkin värivirheellisen peikollehen.
Hon har redan en Brooki Monstera, men när hon ser en stickling till salu för 40 euro blir hon ivrig. Jag talar i den här serien både om sällsynta och om eftertraktade växter. De är inte alltid samma sak. Den vitbrokiga monsteran är egentligen inte särskilt sällsynt, men det finns flera faktorer som gör att det ändå finns en större efterfrågan än vad det finns tillgång. De vita partierna saknar klorofyll och kan därför inte fotosyntetisera. Och det i sin tur gör att plantan har mindre energi än sin helgröna motsvarighet till att växa. Den växer alltså långsammare. Mutationen som orsakar det brokiga går heller inte i arv i fröerna utan den måste förökas genom att ta sticklingar. Det gör det lite besvärligare att producera på större industriell skala och därför köps och säljs den främst bland samlare. Sticklingen som Jana hittar för 40 euro är riktigt fin med mycket vitt. Inte för mycket utan precis lagom. Jana skickar ett meddelande till säljaren som svarar att växten finns kvar och att den kan skickas så snart som möjligt. Hon för över pengarna och skickar sina kontaktuppgifter. Och så upphör kontakten. Bedrägerier på nätet, de har man ju hört talas om. I takt med att plattformarna för köp och sälj har blivit fler så har också antalet bedrägerier av typen där köpare luras till att överföra pengar för en vara som inte finns ökat. Men hur är det inom växtvärlden? Är det vanligt att växterna används som lockbete för att lura till sig pengar? Vi ska åka till Borgo och träffa kriminalkommissarie Freddy Sederlund.
Jag skulle säga att personliga åsikterna är väldigt sällan att jag inte påträffar på ett enda sådant här fall.
Jag frågar om det kan vara så att människor som råkar utför det bara inte anmäler. Och så kan det vara, säger han. Om det handlar om små summor tänker nog många att det inte är värt besvär. Och om bedragaren finns utomlands då? Nå, enligt Freddy Sederlund så utreds sådana brott sällan när det handlar om mindre summor. Det är helt enkelt för dyrt med tanke på den arbetsinsats som skulle behövas i proportion till den skada som målsägande lidit och det straff som skulle ges, i regel högst böter. Jag hade med andra ord helt rätt i mitt antagande om att mina pengar hade brunnit inne om arkitekten i Polen hade varit en bedragare. Okej, polisens statistik hade inte så mycket att säga. Men jag vet ju, efter att själv aktivt har följt med skriverier i olika grupper och influencers, videor och inlägg i ämne, att det här är någonting som snackas om i kretsarna. Och när jag går in i den finska gruppen Huonekasvit med över 60 000 medlemmar hittar jag snabbt en relativt färsk tråd från september 2020. Det är en varning. Köp inte av den här människan. Och så en skärmdump från en annons på torg med en stickling av Monstera Variegata.
Tilasin sellaisen häneltä ja sitä ei koskaan sitten tullutkaan. Ja sitten hänen yritin ottaa hänen yhteyttä, mutta eipä hän sitten koskaan vastannutkaan enää.
Olga Korpinen är den som startar tråden i gruppen. Inledningsvis är kommentarerna skeptiska. På vilket sätt är det en bedragare? Om inga pengar har överförts kan det väl knappast vara fusk att sluta svara på meddelanden. Men pengar har överförts och ganska snabbt visar det sig att Olga inte är ensam. En efter en anmäler sig flera personer som också har blivit lurade av samma person.
Vaikka kyllähän niitä huijareita liikkuu varsinkin siellä torissa, on tosi helppo myyä olemattomia tavaroita ja puhelimia ja muuta, mutta oli se silleen yllätys, että tosi monella oli just on kasvin ainakin takia.
Jag har varit i kontakt med flera personer som har blivit lurade att köpa den samma sticklingen för 40 euro plus frakt. En del av dem har polisanmält, andra inte. Men gemensamt för dem alla är att kontakten med säljaren har varit god och snabb ända tills pengarna har förts över. Och sen har det varit tyst på linjen. Ingen av dem jag har pratat med har fått sina pengar tillbaka. Olga kontaktar också säljaren under ett annat namn och får då till svar att växten fortfarande är till salu. När hon berättar att hon ju redan har köpt den så tystnar säljaren igen. Tillvägagångssättet är typiskt för den här typen av bedrägerier.
Oftast är det fråga om en person då som säljer någonting som lockar en möjlig köpare. Sen framskrider det oftast så att säljaren får sina pengar men köparen får inte någonting tillbaka, så blir det polisärende.
Vad som däremot inte är typiskt, rent av sällsynt, enligt kriminalkommissarie Freddy Sederlund, är att bedragaren i det här fallet agerar under eget namn. Att bedragaren faktiskt använder sitt eget namn är från början ingen självklarhet. Och det första jag gör är att försöka reda ut om det faktiskt är den kvinna vars namn också förekommer i Facebook-tråden som Olga startar. Namnet tillhör en kvinna bosatt i en nyländsk kommun som stämmer överens med det som står i försäljningsannonsen. Också kontonumret hon ger för betalning står i samma namn. Och när jag ringer polisen för att bekräfta att en polisanmälan har gjorts i ärende återfinns namnet också där. Jag kontaktar förundersökningsledaren som inte vill bekräfta varken kön eller namn på den misstänkta. Men han bekräftar att de under hösten har undersökt ett fall med bedrägerier där en växt har använts som lockbete. Eftersom förundersökningsledaren är fåordig begär jag att få ut hela förundersökningen. Ur den framkommer att det gjorts totalt 22 anmälningar om bedrägeri. Och ja, namnet på den misstänkta stämmer. Ungefär en tredjedel av anmälningarna handlar om den bråkiga monsteran. Och utöver det har hon också sålt icke-existerande chihuahua-valpar och kattungar av rasen Maine Coon. Summorna hon lurat av offren ligger på mellan 40 och 300 euro. Hon har erkänt att det är hon som har genomfört bedrägerierna och att varorna hon sålt inte finns. Vem är hon, undrar jag. Varför begår hon bedrägerier? Är hon växtintresserad själv? En av de som har fallit offer för lurendrejeri misstänker i alla fall det. De hade pratat om sticklingens kvalitet, mängden vitt, och säljaren hade också erbjudit en annan stickling med bild. Både den bilden och bilden i annonsen visar sig vara stulna från nätet. Eller så är hon bara en person som har observerat en trend och hoppat på den i hopp om att tjäna en slant.
Ofta följer de här bedrägerierna och dess ökning eller så här. En viss, till exempel ekonomiska lågkonjunkturer eller sådana här samma också i de här trenderna då. Att när någonting är pop så säljs det också via lurendrejerier då på nätet.
Jag begär ut alla handlingar kopplade till henne. Kanske är hon dömd för brott förut. Det är hon inte. Däremot verkar hon ha skulder. Tingsrätten har gett domar i ett flertal skuldärenden, bland annat ett som handlar om obetald hyra. Kan man säga någonting generellt om människor som begår bedrägeribrott?
Man kan inte säkert dra med en kam över alla, men att oftast är det frågan om någon som inte då har arbetsplats eller någonting. Arbetslösa människor då som kanske lever lite då på den här, ska vi säga, lagens andra sida, men att inte alltid.
Hur vanligt är det att det handlar om skulder?
Ja, emellanåt kan det faktiskt handla om det att det där, de har till exempel skulder som de måste få betalt. Och det där, så använder den säga bedrägerier då.
Valitsemaan numero ei oteta puheluja. Numret ni har valt tar inte emot samtal. The dial number takes no incoming calls.
Det första jag hittar när jag börjar söka på bedragarens namn är ett telefonnummer. Det är blockerat och tar inte emot samtal. Men jag hittar ett till kopplat till hennes arbetsgivare. Så jag ringer upp.
Tämä on vastaaja, jota käyttää numero 358. Jätä viesti äänimerkin jälkeen.
Nä, inget svar. Jag ringer flera gånger under några dagars tid, men varje gång går samtalet så småningom till svararen. Jag skickar också ett par sms utan svar. I mars dyker hennes namn upp i en Facebookgrupp med syfte att varna för bedragare. Då har hon sålt Marimekko-gardiner. Jag skickar ännu ett sms med hänvisning till det och frågar varför hon fortsätter fast hon redan är anmäld ett flertal gånger. Men hon svarar inte heller nu. När jag är i kontakt med polisen i januari 2021 har förundersökningen gått vidare till åklagarmyndigheten. Kvinnan är i skrivande stund inte dömd för bedrägerierna. Att det är just en monstera variegata som förekommer i det fall av bedrägeri jag snubblar över då jag söker bland diskussioner på Facebook förvånar mig inte särskilt mycket. Den är populär, förhållandevis förmånlig med tanke på sin status och dessutom ganska enkel att få att frodas. Ingen vill ju kasta pengar i sjön, det vill säga betala dyra pengar för någonting som är svårt att hålla vid liv. Olga Korpinen polisanmälde aldrig bedragaren. Det var helt enkelt inte värt besväret. Men Jana Hiltunen gjorde det, tillsammans med sex andra som återfinns i förundersökningens dokument. Jag frågade henne om hon har vågat köpa några fler växter på nätet.
Olen skeptisempi se tuota sen huijauksen jälkeen, niin ennen sitä huijausta niin kävin tosiaan monta kertaa päivässä katsomassa, mitä uusia kasveja torissa on myynnissä. Ja sitten sen huijauksen jälkeen, niin en varmaan 2 kuukautta käynyt en kertaakaan, kun se tuntui niin vastenmieliseltäkin. Niin tosi pettynyt. Siis niin kasvi yhteisö on minun silmään ainakin, niin kaikki on tosi, niin kuin, tai valtaosa on niin tosi iloisia oikeasti innoissaan niistä kasveista.
Hon blev faktiskt rätt påverkad till den grad att hon i ett par månaders tid helt undvek att kolla på växter. Hon hade helt enkelt fått avsmak för det. Att bli bedragen i växtvärlden kändes som en stor besvikelse. En värld som hon annars upplevt som en välkomnande och trevlig plats för växtgalningar att mötas och diskutera. Har stämningen blivit sämre? Jana upplever i alla fall det. I kommunikationen med säljare har hon blivit mer korthuggen och emojier använder hon inte längre för att skydda sig själv.
Se on jotenkin vakavoitunut se homma jotenkin ja sitten tulee varmaan ihmisillä extra tyhmä olo siitä, kun käyttää hymiötä ja sitten onkin huijattu tai jotakin, niin se jotenkin, kyllä sen on huomannut, että se on jotenkin nihkeämmäksi mennyt se homma.
Hur utbrett det är med bedrägerier inom växtvärlden känner knappast någon till. Polisens statistik över bedrägeribrott gav ingenting. Och när jag har frågat runt i olika grupper på Facebook får jag mest beskrivningar av lyckade köp och en välkomnande stämning. Kanske är det pinsamt att lägga stora summor pengar på växter. Och ännu pinsammare att anmäla när man blir lurad. Bedrägeriet som Jana och Olga utsattes för visar ju att det händer ändå. Men den här typen av bedrägerier är inte de enda som förekommer i växtvärlden. Och ibland är det köparen man ska akta sig för. Mera om bedrägerier blir det i nästa avsnitt. Du har hört det fjärde avsnittet av Svarta fingrar. För ljuddesignen stod Oskar Fagerud. Producent var Heidi Grandell-Sonck. Och jag heter Julie Ebbe.